En enda vers, två verser förresten. Ifrån Markus evangelium, första kapitlet och verserna 17 och 18. Jesus sa till dem: kom och följ mig, jag ska göra er till människofiskare. De lämnade genast sina nät och följde honom. Jag tillhör dem som tror, och jag tror det mer och mer för varje år som går, att varje människa alldeles undantagslöst bär på ett eget bidrag. Någonting du är här i världen för att vara först och främst, men också göra eller ge. Och att det bidraget är så specialiserat att det bara kan ges av en enda människa, och det är du. Och att om man inte hittar den platsen där man får en chans att ge det bidraget, så är det någonting som det kan fattas i helheten. Jag tycker så mycket om den här versen, och jag önskar ibland när jag läser Bibeln att jag hade kunnat bättre hebreiska och grekiska. Men en sak vet jag om den här versen, och det är att det här lilla verbet, jag ska göra er till människofiskare. Det verbet där, poeio, är släkt med vårt poesi, vilket är en vacker tanke. Alltså när Jesus samlade ihop en grupp unga människor som han skulle göra till sin första tropp på jorden, som sen skulle föra evangeliet ut, faktiskt ut till världens yttersta gräns, så tog han inte 12 stycken och så sa han exakt samma sak till var och en av dem, utan det som skedde i mötet mellan Jesus och den enskilde var mer att betrakta som poesi, alltså någonting som skapades utifrån det material som just den här människan hade och bar på. Därför kom lärjungarnas liv att ta väldigt, väldigt olika skepnad. Jag var 19 år när jag svarade ja på, jag skulle vilja säga att det var en kallelse att bli förkunnare. Jag ska alldeles strax återvända till det. Det hade en förhistoria. Detta här var ett tältmöte i det vackraste av Sverige, som heter Nordingrå i Höga kusten. Litet tält, väldigt enkla förhållanden. Det fanns ingenting av det som finns här. Torrt gräs, en hemstrick, snickrad estrad. Enkel förkunnelse. Men den där gudstjänsten förändrade faktiskt mitt liv. Jag var 19 år gammal. Året innan så hade jag varit inblandad i en trafikolycka som hade vållat min bäste vän Görans död. Och det som ytterligare komplicerade det bortom liksom förlusten av Göran, det som hände med hans familj, var att det var jag som var orsak till olyckan. Det var en singelolycka. Vi voltade med en bil och Göran fick bilen på sig och dog i ambulansen på väg till sjukhuset. Den här händelsen har jag burit i nästan 40 år. Och du vet lika väl som jag att det finns erfarenheter i våra liv som liksom, man kan aldrig säga att de riktigt går över. De förändras, men de finns där hela tiden. Jag var nyfylld 18 år och totalt skuldmarinerad. Totalt. Jag hade väldigt svårt att se att det skulle finnas någon slags bruk för mitt liv överhuvudtaget. Jag jobbade i vårt släktföretag med textil, och det gick månad för månad. Och så kom det här ganska precis ett år senare, det var sommar, det här tältmötet kom. Och någonting gör i det här tältmötet att jag, när det, precis som det kommer göra här ikväll, när det går ut en inbjudan så här i slutet, så är det någon som vill ha förbön, så minns jag att jag omedelbart reste på mig, gick fram och ställde mig. Det var nästan ingen annan som gjorde det. Jag ställde mig ensam i det här torra gräset där, och någon kom och la sin arm om mig så här för att be för mig. Och i efterhand kan jag återkalla det här som att egentligen bara som att jag fick en enda fråga. Inte frågan, Har du utbildning för att bli det enda som jag kände som meningsfullt? Har du utbildning för det? Det visste jag att jag inte hade. Har du erfarenhet för det? Det visste jag också att jag inte hade. Frågan var egentligen bara två ord lång. Och det var: vill du? Och jag svarade ja. Kanske mitt livs viktigaste ja. Ett ja för livets alla ja, också de smärtsamma. Och faktiskt också ett ja till att våga tro att det fanns någonting kvar i en gänglig 19-åring som bara såg på mitt eget liv som att jag liksom skulle leva resten av mitt liv för att betala tillbaka på någon sån här olöslig skuld till livet. Det har gått nästan 40 år sedan det där ögonblicket. Och när jag tänker på lärjungaskaran, och som Anne-Jorid nämnde, så har jag skrivit en bok som heter, den här långa och krångliga titeln, Den som hittar sin plats tar ingen annans. Den bygger egentligen på att när jag tittar på lärjungaskaran så har det alltid funnits en lärjunge där som har på något sätt sporrat mig mer än de andra. Inte de här frimodiga och starka, utan en av dem som i nästan alla sammanhang verkar ha varit ett steg bakom. Nämligen lärjungen Thomas, min namne. Och ni vet att namnet Thomas inte betyder tvivlare, som vi ofta tänker, utan Thomas betyder tvilling. Och det var vi tanken på att om det nu var så att Thomas var tvilling, han hade ett tilltalsnamn också, Didymos. Om det nu var så att han var tvilling så måste det ha funnits ett tvillingssyskon till. Så tänkte jag, vem var hon eller han? Och varför nämns aldrig det tvillingssyskonet? Så landade jag i tanken på att det kanske är en poäng med att våga tänka att det andra tvillingssyskonet är jag. Eller du. Eller någon av alla de som genom historien liksom har sökt sällskap hos den här lärjungen som inte bara var den tveksamme, utan den lärjunge som vågade gå från tvivel till tro. Som vågade gå från en position av tveksamhet, osäkerhet, ifrågasättande till en position av tillbedjan. Och faktiskt också vågade ställa de avgörande frågorna. De frågor som man kanske inte alltid ens kan få svar på. Och när han har fört det samtalet så är han förmodligen den som liksom ger sig av längst bort. Och hamnar, tror man, i Sydindien och grundar en kyrka där. Som idag samlar kristna i alla kyrkofamiljer under namnet Thomaskyrkan eller Thomaskristenheten. Jag har så hyggligt lätt att känna igen mig. Jag satt en vecka vid Genesarets sjö ensam och försökte föreställa mig hur det var att växa upp i ett samhälle där ens liv var så förutbestämt som det faktiskt var i det samhälle lärjungen Thomas växte upp. Man fick det ungefär som ens föräldrar hade haft det. Thomas ärvde med all sannolikhet sitt fiskaryrke från sin pappa. Som ärvde det från sin pappa. Som hade ärvt det från sin pappa. Och så här skulle vi kunna hålla på kvällen igenom. Och man visste att ungefär det här kommer bli mitt liv. Om inte det där hade hänt. Att Jesus Kristus gick förbi. Tittade på Thomas. Och sa: frukta inte. Följ mig. Från och med nu ska du fånga människor. Från och med nu ska du bli en människofiskare. Jag ska göra dig till det. Och så lämnade han. Och jag kan se mig själv i den där bilden, i det där tältmötet. Jag var lärjungen Thomas som liksom lämnade mina nät vid stranden till Genesarets sjö och gick på en enda sak, och det var att jag uppfattade att det var det Gud ville. Thomas är inte bara den tvivlande. Thomas är faktiskt den modigaste. Och nu tänker jag på Bibelns Thomas. Hans resa är ju resan från osäkerhet och att vara vacklande till att kanske tydligare än någon annan våga en dramatisk resa över, först över Persiska viken, sen över Indiska oceanen, en 40 dygn lång resa på den tiden med monsunvindarna. Och så vågar han sätta ner sina fötter i ett nytt sammanhang, och så händer det här oerhörda, att den tveksamme Thomas liksom lyfts upp ur ett sammanhang där det nog inte var möjligt att blomma mer eller utvecklas mer. Och så sätts han ner i ett sammanhang med nya förutsättningar, och plötsligt så stiger en ny Thomas fram som en tvilling till den tvehågsne. En som sträcker på sig, vågar ge sitt bidrag och till slut faktiskt vågar ge sitt liv. Han dör med ett svärd genom ryggen, om historien berättar sant, utanför Chennai på en kulle där, mördad av hinduiska brahminer. Jag tänker på det, så framträdde alltid en blomma för mig. Det här kan låta sökt, men jag lever i en familj med väldigt mycket grönt. Min Lotta håller på mycket med blommor. Vår John är trädgårdsmästare, så det är väldigt mycket sticklingar. Och John har berättat för mig att det finns en blomma som är väldigt, egentligen väldigt speciell, och det är solrosen. Och i boken har jag gjort den till symbol för den här processen att hitta sin plats. Solrosen består egentligen av både strålblommor och diskblommor. Och John berättade att det kan vara så många som upp till 1000 eller till och med 2000 enskilda blommor i ett enda sånt här solroshuvud. 1000 eller 2000 blommor. En vacker och hoppfull tanke överförd till oss, som egentligen säger att varje människa i sig själv bär förutsättningar för så många andra människors tillblivelse. Och det här själva storheten ligger. Den som hittar sin plats tar ingen annans. Hon tar bara sin egen plats. Men det är större än så. Den som hittar sin plats skapar liksom förutsättningar runt sig för att så många andra också ska hitta sin plats. Det finns något direkt energigivande, något direkt liksom som stärker tron. Att få se en människa liksom kliva in, ta sin plats, sträcka på sig, ge sitt bidrag. Så händer inte med oss som står runt omkring det att man krymper och tänker, åh, man ändå vore så. Utan jag tror det motsatta händer. När någon människa gör det som Gud har kallat henne till, sitt bidrag, ger sitt bidrag, så får jag frimodet att ge kanske ett annat. Jag satt en kväll för inte så hemskt länge sedan i Hudiksvall och lyssnade på en artist som heter André Delang. Jag upptäckte honom därför att jag hörde i radion om hur han, det här är ganska länge sedan, men hur han skrev låtar. Och jag blev så fascinerad av det. Han jobbar som städare på SJ. Han städade och bäddade vagnar på nattågen som stod inne på Stockholms central. Och så när han gick där så hörde han liksom låtar i huvudet allt som oftast. Och för att inte glömma dem så ringde han hem till sig själv där han hade en telefonsvarare. Och det här var före mobiltelefonerna. Så han gick och ringde på en vanlig telefon, ringde till telefonsvararen, så sjöng han in sin låt. Och sen när han kom hem så väntade han helt ny låt. Och jag tycker det var så kreativt. Så att lyssna på honom. Och han sjöng några låtar fruktansvärt bra. Så genommusikaliskt. Och så kom jag på mig själv med att jag inte tänkte så här. En sån sångröst skulle jag vilja ha. Eller såna låtar skulle jag vilja kunna framföra. Utan jag tänkte så här. Jag vill skriva en bok till. Precis så. Och inget gör mig gladare än när folk kommer och säger att jag läste en text av dig, eller en bok, eller en krönika, och så gick jag hem och målade en tavla eller skrev en låt. Därför att det är precis så här det fungerar. Den som hittar sin plats, och det är därför det är så viktigt, får en direkt frigörande effekt på så många andra. Det är så Guds rike fungerar. Det drivs inte av konkurrens. Det drivs av att vi befruktar varann med allt det goda Gud ger. Och därför är det inte med knutpiskan man liksom ska höra vina över sig när man tänker jag måste hitta min plats, utan det är snarare insikten om att här är någonting kreativt som kommer att födas. Det är poesi. Det Gud vill göra genom ditt liv är mer att likna vid poesi än en arbetsbeskrivning. Tre korta tips då om man hittar den där platsen. För det första, kalibrera ditt liv utifrån din djupaste längtan som människa. Och var kompromisslös när du gör det. Jag använder ordet kalibrera medvetet. För att när jag fyllde 55 år så fick jag av våra vänner så fick jag en löparklocka. Och den där löparklockan gjorde ju att i ett nafs så blev löpningen väldigt, väldigt mycket roligare. Det är ju en leksak detta. Du vet vad det är, Annie-Orid, löparklocka? Ja, jag skojar bara. Förlåt. Jag bara straffade henne tillbaka för att hon sa att jag hade skrivit min sista bok. Men det har jag inte, det var min senaste. Det är en viss skillnad i det på svenska i alla fall. Den här löparklockan då, jag har den inte på mig nu, men jag har den nyare nu, men den var lite gammeldags redan tror jag när jag fick den, men den var väldigt fin. Och det intressanta med den är att ni som springer vet ju att man måste först trycka på knappen där och så måste man vänta, därför att då måste den få kontakt med satelliten där uppe. Och det där kan ta en liten stund. Men medan man gör det och väntar på att klockan ska få kontakt med satelliten, så står det i displayen på min, och det är ju ganska märkligt, så står det så här: söker plats, står det. Och så får man vänta tills liksom pipar till så här, och då kan man börja springa, för då har satelliten och klockan hittat varandra. Och från början störde jag mig på den här väntetiden, men med tiden bestämde jag för att det här är fruktansvärt viktigt. Att innan man ger sig av så är det bra att veta vad man är. Alltså, inte bara vart man ska. Det är inte alls säkert att man vet det. Om man är 19 år och livet har liksom gått i stå, så kan man ju omöjligt veta vad man ska. Men man kan ha någon slags längtan eller dröm om det. Kanske inte ens är det viktigaste. Det är viktigare att veta vad man står någonstans, att man vågar ställa ner sina fötter och så veta att det finns en sak i alla fall är trygg i, och det är att jag är ett Guds barn, jag är älskad av Gud, jag är kallad av Gud, jag bär på ett bidrag som är alldeles unikt. Om så hela världen försöker överbevisa mig om att jag inte har något kvar att ge, så vill jag ändå ställa mig där nära Guds hjärta. Jag vill möta den blicken som säger: det finns någonting i dig, ge det du har, det är din plats. Där börjar alla långa resor. Jag tror det här kalibrerandet är avgörande i det korta perspektivet inför en dag till exempel. Att man, innan man kastar sig över alla medier, innan man kastar sig över sin mail och sin telefon, att man försöker hitta en liten stund när man liksom finjusterar sin inre kompass. Jag tror också att det är sant om de långa linjerna i våra liv. Vad skulle du vilja att ditt liv var, rymde, gav? Vad skulle du vilja? Så vänta där ett ögonblick innan man ger sig iväg. I det långa perspektivet så är det helt avgörande att man inte låter sig liksom ledas av det beryktade radarparet. Jag känner för och jag känner inte för. De har aldrig i stort sett lett en människa rätt. Det man känner för idag kanske man inte känner för sen, och så går det över och så ändrar det sig. Under det så finns det faktiskt en kompass i oss alla, och den kompassen heter längtan. Och den längtan är någonting som Gud planterar i en människas liv. Våga bli så stilla att du uppfattar vad det är du djupast sett skulle vilja att ditt liv var, rymde, gav. När det är sagt, mitt andra råd, och det är så enkelt som man nästan inte vågar säga det, och det är: när du börjar utkristallisera den här längtan, det här är det jag vill, prata med någon om det. Jag upphör aldrig att förvånas över vilken kraft det finns i att få sitta ner med en människa och så liksom sätta ord på sin egen längtan. Det händer någonting när man hör sig själv berätta om det här som jag kanske har gått och burit på länge. Jag skulle vilja, jag längtar efter, jag önskar att. När man hör sig själv berätta det för någon annan så händer någonting. Och jag har sett det här så många gånger. Människor som är osäkra på sitt bidrag, osäkra på sig själva, osäkra på sin kallelse. Och så ställer man några enkla frågor och så börjar man berätta om det här. Och så successivt så börjar man liksom veckla ut den här längtan. Och det är så slående, det är som om någonting tänds i människors ögon, i våra ögon. När vi får gå från att bära en längtan till att få verbalisera den, sätta ord på den. I närheten av någon som tar emot den längtan, liksom bäddar runt den. Det här kan ju ske vid ett köksbord. Det kan ske på församlingsexpedition. Och i den här kyrkan försöker vi använda oss väldigt mycket av det samtalet. Det är något som vi kallar blomstrasamtal. Där vi möter människor som på något sätt kontaktar oss och säger jag skulle vilja ge mitt bidrag. Ofta rör det i min vardag det sociala arbetet. Jag skulle vilja engagera mig. Så börjar vi aldrig med att bara stoppa in en människa liksom i ett hål som finns. Utan vi börjar med några enkla frågor. Egentligen tre frågor. De kan du ta med dig hem och prata med en bekant om, en vän om. Eller du som har en livskamrat. Och det är frågorna. Vad vill du? Vad har du? Och hur gör du? Vad vill du är frågan om att utkristallisera sin längtan. Vad har du är frågan. Alltså, kan du sätta ord på det Gud har lagt i ditt liv? Det som går lätt för dig. Det du har en fallenhet för. Du kan känna, här brinner det till. Det här kan få dig att ligga vaken om nätterna och måste skriva lappar för någonting som liksom engagerar dig. Det här rör vi områden där du hamnar ibland i någon känsla av tidlöshet. Det är ganska intressant i Sverige att om man frågar en människa så här, vad är du dålig på? Så kan vi prata i timmar. Men om man frågar, vad är du bra på? Så blir vi ofta ganska tysta. Jag tror det är ett viktigt samtal ibland utifrån, inte att brösta oss, men att säga, jag vill förvalta det Gud har lagt i mitt liv, så låt oss prata om det. Och den där sista, hur gör du? Det är egentligen frågan. Har du ett sammanhang där du kan få ge det här bidraget vi pratar om nu? Eller är det det sammanhanget du söker här hos oss? För ibland räcker det faktiskt inte att man har en längtan och vet vad man vill. Utan ibland måste man, jag tror nästan alltid, så måste man få infoga sig i ett sammanhang som kan göra det möjligt bortom mitt eget liv. Där mitt liv tillsammans med andra få utföra det jag inte kan göra på egen hand. Så kalibrera ditt liv utifrån din djupaste längtan. Sätt ord på den längtan i närheten av någon. Och så mitt sista råd. Det här ger jag till allt fler människor idag. Och det lyder så här. Satsa en liten del av din tid på någonting som du finner djupt, djupt meningsfullt. Och så brukar jag tillägga det. Strunta i om det lönar sig. Strunta i om du kan leva på det. Strunta i om det kan bli någonting av det. Utan våga istället bara gå på den här känslan. Det är det här jag vill. Och så skjut liksom ut din båt. Och se vart det bär. Det är intressant att innan man gör det. Innan man liksom vågar. Som lärjungen Thomas där kanske ändå kommer till den här punkten där han inser att det är Indien han ska till. Längst bort. Innan han liksom kliver på den här båten som ska föra honom med monsunvindarna dit så kan jag tänka att han funderar både en och två gånger. Men om han inte hade stigit på den här båten och någon hade liksom sett till att den fick segel och vind och allt detta, så hade han kanske gått på den där längtan resten av sitt liv, outlöst. Någonting händer när man tar ett aldrig så litet steg i sin längtans riktning. Det kanske handlar om en timma i månaden. När du engagerar dig i någonting, du säger jag kan inte ge mer tid än så. Nej, men ge det. I någonting som du känner, här brinner mitt hjärta, det här vill jag. Det här skulle jag vilja göra mer av. Börja med en timma, jag lovar dig. Den timmen kommer att göra någonting med dig som med tiden gör att du inte är densamme en tid senare. Därför att när vi ställer oss på den plats som är vår, så verkar alla himmelens krafter på att vi ska slå ut i blom som en solros. Och så är ditt liv förutsättningen för så många andra människors tillblivelse. Vi ber. Herre, jag ber att vi skulle få se bilden framför oss den här kvällen av den där stranden vid Genesarets sjö, där trötta fiskarpojkar rensar nät, helt fast i ett liv som är förutbestämt, där andras drömmar och längtan kanske hade fått styra för mycket. Tacka dig för att det lyser till när du kommer och går längs stranden här, att någonting nytt har kommit in i den här världen som spränger allt sånt här och som ger varje människa en chans att få ge sitt. Herre, jag ber att någon den här kvällen skulle våga lämna sina nät och följa dig på ett nytt sätt. Herre, tack för att du ska göra oss till människofiskare. Herre, tack för att i mötet med dig och det material som är vårt liv så kan det uppstå poesi, Herre. Att du skriver vårt livsberättelse som bara du kan, Herre. Du som är en mästare på det. Låt det ske. Amen.